Så, tack. Hör ni mig? Tack för de orden, Mikael. Jag håller också med. Det känns lite som att jag kommer hem på något märkligt sätt. Gör det faktiskt. Jag arbetar igen, för dig som inte vet. Jag arbetar i en utpost till Furuhöjkyrkan i Sigtuna, så kan man väl säga. Jag heter Sven Almqvist och har förmånen att vara ute och predika. Och det känns väldigt kul att komma hit igen. Som sagt, vi frågade varandra lite. Att det var några år sedan, tror jag faktiskt. Men det är kul att se er. Torsten här, du har fint skägg. Och Mia mötte jag här. Och så jag känner igen flera stycken av er här. Och en del känner jag inte igen, och det är ju härligt det, naturligtvis. Tack än en gång för att jag fick komma hit. Jag vet att er pastor Lukas är uppe med familjen och behöver absolut välbehövlig vila. Hoppas han får verkligen det. Själv kommer jag alltså från Sigtuna, och vi har ett bönecenter, ett växande bönecenter, ett bönealtare där sedan 2018, då Herren talade tydligt till oss att resa upp ett bönealtare där. Och 2025 kommer bli ett väldigt speciellt år för oss. Vi växer på olika sätt och har stora sammankomster och långa bönemöten, kan vi säga. Vi håller på att resa upp ett torn i Sigtuna, där vi ska ha en plats där ordet ska läsas i högsta våningen. Och sen i mellersta våningen så ska vi be. Vi har ett bönecenter, vi ropar till Gud. Och sen längst ner fikar vi. Så vi lyssnar, ropar och fikar. Det är ungefär det vi håller på med i Sigtuna. Välkommen dit och var gärna med på och lyssna på vad som sker. Vi har en liten hemsida som heter tornet.be. Det är BE, det är en belgisk hemsida med andra ord. Så var gärna in och titta på det. Innan jag går in och läser Guds ord, som jag fick tidigare än det där, kan jag säga en fem. Men jag är en morgonmänniska, men däremot inte en kvällsmänniska. Min fru får alltid sista ordet, men jag får första, kan jag säga. Så arbetar jag också med någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Jag vill bara ta det kort. Jag vet att jag sjunger för kören här, och det är en speciell söndag här den 22. Men det känns så viktigt att säga det. Det är en oerhört fight alltså i Sverige idag. Jag vet inte om ni är medvetna om det här i Lugna Alunda. Men det är en otrolig fight faktiskt. Alltså det är en fight över människans värde. Det är en fight över om unga ofödda barn ska få överleva. Och det är också en fight om äldre människor ska få dö i frid. Utan man vill gärna förkorta människors liv också. Och det är en strid faktiskt om människans värde. Det är en strid över om man och kvinna. Det är en strid om familjen. Det är en strid på alla plan. Det är en strid rakt in i kyrkans värld. Om vi ska tro på Bibelns budskap som en gång har blivit oss givet. Eller om vi själva ska rösta om vad vi ska tro på. Är ni med mig? Man kan ju också rösta om det, va? Men då kanske det är en annan sak än biblisk kristendom. Så det är en väldigt, väldigt fight. Jag jobbar som ledarskribent i en tidning som heter Världen idag. Vi fightas verkligen för Bibelns sanningar. Gud har inte förändrats. Jag hoppas inte det chockar er här. Men Gud har alltså inte förändrats. Vi förändras ju som människor. Men samhället förändras. Men Gud är densamma. Och hans sanningar är densamma. Och därför så är det viktigt att vi står upp för det. Vi gör det, vi välsignar Israel. Vi står upp för familjerna. Vi står upp för sanningen på olika sätt. Och det är en strid väldigt mycket. Jag är ledarskribent där, och det är många fler med mig som står med. Det är så här att vår tidning är välsignad. Vi har aldrig all time high. Vi håller på och spränger alla rekord på fler och fler som längtar efter sanningen. Och jag vet att flera stycken av er här inne har tidningen Världen idag. Men jag vill faktiskt ge er en grej. Det är bara några dagar kvar, sedan det är nyår. Och jag vet att det här jag ska säga nu kanske jag inte kan säga efter nyår. Men just nu håller vi på med en kampanj där man kan få vara med ett år. Och man får mer. Man får en gåva. Mer än vad det kostar. Och det vill jag säga innan jag går in i det här ordet jag fick vid fyra tiden i morse. Lyssna nu. Jag vill ha med dig ett år. Har du tidningen? Kanske du kan tänka dig, har mina barn den? Eller mina vänner och mina grannar? Det här är en perfekt gåva som du ska få nu. Efter mötet så finns jag här framme. Och jag behöver bara ditt namn och telefonnummer och att du vill detta. Och om du är med ett år för mig från och med nu, 2025, så ska du få en gåva. Inte från mig utan från tidningen. Du ska få en bok som heter Det anstötliga evangeliet av Mats Silander. En fantastisk bok. Jag vet inte hur mycket jag skrattade när jag läste den här. Han har en fenomenal förmåga att berätta vad evangeliet är. Det ska du få. Du ska få en gåva till. Du ska få en bok som heter Kan vetenskapen förklara allt? Av en professor som heter Lennox. Alltså den här boken. Kan du tänka två tankar i rad så blir du häpen över den här boken. Den får du också. Men du ska få en bok till. Det är inte klokt, men det är inte mig du ska tacka. Du ska få en bok av en professor som heter Anders Gerdman. Han är blivit befordrad till himlen. Så han är i himlen nu. Den här boken heter Det står skrivet. Det är vi som tror på Bibeln. Alltså, wow. Den får du också. Jag får bara ge tre böcker. Det är någon sån här lagstadga. Men jag får ge personliga gåvor. Så att du ska få en personlig gåva av mig. En bok som heter Allt är möjligt. En del av er har den. Allt är möjligt. Den får du också. Och jag kommer upp i falsett här. Och så får du en sista gåva. Det här är inte klokt. Det finns alltså ett förlag som heter Semnos förlag. Ett kristet förlag. De är med. De får lite annonser av oss. Så får vi säga så här till dig. Om du kör ett år så får du 500 spänn. Den är värd 500 spänn. Du kan gå in och köpa musik, eller affischer och böcker också. Allt det här får du. Ja, vad kostar det? En pizza i månaden. Så du kommer gå ner i vikt om du tar det här också. Alltså det är ett bantningstips. Så du vinner vikt. Du slipper en pizza. Alltså det är sant. Så 129 spänn kostar det i månaden om du har digitalt. Någon tia med några 20 till om du ska ha papperstidning. Två gånger i veckan vill vi komma hem till dig. Allt det här får du av mig. Nu, det enda jag behöver är ditt namn, adress. Och så ringer tjejerna upp. Det kommer dö i några veckor när de ringer dig här. Sen kommer de fråga dig från expeditionen. Okej, okay. Och är det en gåva? Du behöver inte ens veta vem du ska ge det till. Du får böckerna och du får räkningen. Sen säger de, vem ska vi skicka tidningen till? Kom fram till mig, jag har med mig några stycken böcker. Tack för att jag fick säga det, Micke Prytz. Visst är det fantastiskt. Tacka inte mig. Tacka tidningen Världen idag. Fader, jag tackar dig också för det ord som du gav mig i morse. För just det här tillfället. Här är vi så tacksamma för att få ändå leva i ett land med frihet och mat och gemenskap och fred. Men vi ser att många i det här landet lider. Och många av oss här inne längtar efter mer. Vi längtar efter mer. Vi kanske också står i situationer där vi har barn och barnbarn som far illa. Som är på väg någon annanstans än ditt rike. Vi ser människor som är bundna av droger. Människor som är bundna av så starka krafter. Och vi ser också hela vår värld som ropar efter någonting mer. Tack för det ord som du har lagt i min ande för just det här tillfället. Amen. Låt oss läsa texten i tre verser till Jeremia. Jeremia 33. Vi ska läsa Guds telefonnummer. Jeremia 33. Hör ni mig bra? Och Mikael Prytz sa, predika inte för länge nu. För de alla... Nej, det sa han inte. Det sa han inte. Men du tänkte kanske, nej det gjorde du inte heller. Jeremia 33, jag vet att det är julklappar och det är annat sånt där godis och så vidare. Men vi ska läsa Bibeln. Det här är ett hälsning till speciellt till någon. Jeremia 33. Och ska du komma ihåg Guds telefonnummer så ska du komma ihåg det sen. Jeremia 33 och 3. Det är ett fantastiskt lätt komma ihåg. Guds telefonnummer, Jeremia 33 och 3. Men nu ska vi läsa från vers 1 till 3. Är ni med mig? Då läser vi, jag kan läsa här för er till att börja med. Herrens ord kom till Jeremia för andra gången. Medan han fortfarande var inspärrad på vaktgården. Han sa, så säger Herren. Han som utför sitt verk. Herren som formar och verkställer det. Herren är hans namn. Och nu kommer det. Ropa till mig. Så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner. Ropa till mig. Så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner. Ropa till mig, säger Herren. Vi kommer rakt in i en kontext, och det här är inget bibelstudium nu, utan jag vill bara ge en kort ram till själva textens ord. Vi kommer ju alltid in när vi läser en text, vi rycker ju oftast vers ur en kontext. Det kan vara bra att veta om detta. Jerusalem står precis inför en stor belägring och Jerusalems fall. Vi kanske befinner oss 588 före Kristus. Ett år senare rasar Jerusalem, blir intaget av Nebukadnessar och de babylonierna. Det är liksom historien bakåt, va? Och det beror på, inte att Gud egentligen vill att staden ska prövas, utan det beror på att ondskan och upproret, allt hade gått så långt att på sådd kommer skörd. Och det var skördetid. En allvarlig skördetid. Och Jeremia, han profeterar. Jeremia talar ut och säger till Sidkia och kungen och till de ledande där att det här är, utan omvändelse så slutar det här i katastrof, och det kommer att sluta i katastrof. Då spärrar man in honom. Man vill inte höra sanningen. Man vill höra någonting som är positivt och roligt. Så det är i den situationen det blir. Men Gud ger också löften. Och när du kommer hem sen kan du läsa Jeremia 32. Där Gud talar och säger att jag kommer att samla er. Efter luttringens eld samlar jag mitt folk igen. Och ni ska få åter få plantera och skörda. Ni ska åter få visa. Och jag ska lägga en längtan i era hjärtan efter helighet. Det är den bakgrunden vi kommer till nu. Och Jeremia, profeten, befinner sig här i fängelset. Lyssna nu, vad har det med dig att göra här i Alunda, Furuhöjkyrkan? Och mig att göra i Sigtuna? Lyssna, vi är många i vårt land ändå som inte har böjt knä för allt som händer. Och vi tycker, vi lider över all den ondska som finns i det här landet. Och vi ser, och det gör många, man ser smärta, man ser allt detta. Men jag tänker också på, vad händer egentligen i Guds församling, i Guds hus? Vi läser i apostlagärningarna, vi läser om under, vi läser om tecken, vi läser om... Det är sån kraft i den första kristna kyrkan. Och så tänker vi själva, när vi går i våra egna liv, och tänker, men vänta nu. Varför är det så kraftlöst i vårt eget liv? Kanske i vår egen familj eller vår egen kontext. Vi konstaterar detta. Och vi tänker, men varför är det så? Är det så här det ska vara? Vi kan ha det gott, absolut. Vi kan ha det fint, vi har fint fika och allting. Men Herre, vad är kraften? Har ni aldrig funderat på det? Eller hur? I Markus 9 berättas det om en pappa som kommer. Och vi får på vårt bönecenter, vi får människor som kommer. Men i Markus 9 berättas det om en pappa som kom med en son som hade en djup demonisering. Den hade en andemakt som band pojken och slängde honom en hit och en dit. Han har hört talas om Jesus, befriaren. Ta med pojken dit till lärjungarna. Jesus var inte där precis när han kom. Och han ber lärjungarna hjälpa. Men de kunde det inte. Och så kommer Jesus ner. Kan läsa det sen i Markus 9. Och så möter Jesus en diskussionsklubb. De diskuterar teologi. Och Jesus kommer dit. Och den här förtvivlade pappan ser Jesus. Springer fram till Jesus. Och så säger han det här som jag sa till er nu. Jag kommer min pojke. Till dina lärjungar, Jesus. Men de kunde inte hjälpa. Vet ni vad Jesus säger? Han gjorde inte som vi brukar. Ja, men de gjorde så gott de kunde. Han säger, hur länge ska jag stå ut med er? Säger han till lärjungarna. Varför har ni ingen tro? Alltså, Jesus hade blivit anmäld idag. Han kränker ju folk alltså. Och jag har märkt att Bibelns Jesus kränker folk. Hela tiden. Varenda gång jag läser Bibeln blir jag kränkt. För jag inser att jag måste omvända mig. Jag blir inte bekräftad i mina synder. Bekräftad i min otro. Jag blir utmanad. Och så säger han, för hit pojken. Och pojken, anden i pojken kastar hit och dit, och så talar Jesus och frågar hur länge har du varit så här med honom. Får reda på att ända sedan han var liten, så förmodligen var det en tonårspojke det här. Och Jesus talar strängt till den döve anden. Döva andar hör. Så talar han strängt till anden. Och anden far ut. Och Jesus säger, kom aldrig mer tillbaka igen. Och så faller pojken ner som död, men Jesus reser honom upp. Och när de kom hem sen med lärjungarna, så säger ju faktiskt lärjungarna någonting väldigt viktigt. De säger, men Jesus, varför kunde inte vi? Och det är en bra fråga. Varför kan vi inte? Vi kan skapa fika, vi kan skapa gemenskap, och det är sannoliken inte fel. Men varför får vi så många människor som är så bundna, som har sådana problem? Och det känns inte som att våra böner kommer fram. Har ni med? Det känns som att vi lägger ibland tomma händer på tomma huvuden. Då säger Jesus, den sorten kan bara botas med bön och fasta. Det finns alltså människor i vårt land som lider av så mycket av djupa problem. Den sorten kan bara botas med ett folk som är förberett för att bota, som har med Gud att göra. Och det är en kallelse till dig här i Furuhöjd och till mig. Du finns här. Du kan tänka dig, det är som att jag är i ett fängelse, riktigt Maria. Och jag kanske säger ett och annat, och det är ingen som riktigt tar emot det, men lyssna nu. Eller du kanske till och med har ett barn eller barnbarn. Det är som jag kommer inte, jag når inte fram. Jag älskar kanske ditt barn eller ditt barnbarn, men hon vill inte höra om det här med Gud och Jesus. Tyst. Eller jag kanske har ett dotter som inte vill leva längre. Och vad jag än gör, jag är så orolig för samtalet att min dotter inte lever längre. Är ni med mig? Det är jättemånga föräldrar i Sverige som kommer in i Guds församling och säger, kan ni hjälpa? Men vi klarar inte av det. För det finns krafter som man inte botar med kaffe och ens kramar, även om kaffe och kramar är bra. Det finns saker som måste drivas ut. Den sorten kan bara botas med bön och fasta. Därför säger Herren så här till oss nu. Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och förundliga ting som du inte känner till. Kanske är du här som säger, men du Sven, eller du säger inte Sven, men Gud, vad blir det med mig? Vad blir det med min kallelse? Vad blir det med min framtid? Jag har ju kommit upp i en ålder nu. Jag fick ett val faktiskt här om för något år sedan. Okej, jag är inte riktigt där än, men alltså, vi har det ganska bra, jag och min fruga. Ska vi bara dra oss undan allting? Spela golf? Åka på utlandsresor och få fotmassage dagarna igenom? Alltså, vi kan tro på Jesus ändå. Eller ska vi ge vårt liv till honom som är värd att ge sitt liv till? Jag säger inte att det är fel att spela golf nu, så ni behöver inte skicka något anonymt mejl till eller så. Men, alltså, men Gud frågar dig, vad gör du med ditt liv? Han utmanar oss här i Furuhöjdskyrkan och säger, ropa, du som säger, jag är inte... Jag är tacksam för frälsningen och Jesus och korset och Furuhöjdskyrkan och pastor Lukas och alla. Men det är som att det fattas någonting. Jag längtar efter mer. Inte mot dem, utan mer. Då säger Herren till dig, ropa till mig. Ni behöver inte starta en diskussionsklubb. Ni behöver inte starta en förening om bristen i Alunda. Ni behöver inte gå ut här och demonstrera med plakat. Ropa till mig. Vad är rop för någonting? Jag tänker så här. Vad jag egentligen gör nu. Jag utmanar lite religiösa låt gå mentaliteten. Jag är lite så jag kanske trampar någon på tårna. Alla anonyma mejl får gå till Mikael här nu. Stör inte Lukas. Får jag vara lite provokativ här? Alltså Jesus var det hela tiden. Ja, det är Jesus, ja. Har ni inte hört om pastorn en gång som hade en medlem i församlingen som var ganska kritisk? Det är inte här. Absolut inte. Och han var så kritisk. Det var en man i församlingen som var så kritisk. Han tyckte inte om några nymodigheter överhuvudtaget. Tyckte inte om applåder. Och då sa pastorn, för det hade varit någon sång så hade de applåderat. Och så efteråt kom den här mannen fram till pastorn. Jag tycker inte om applåder i den här församlingen. Ja, men det står ju till och med i Bibeln att träden klappar i händerna. Ja, träden, ja! Så skulle det vara så nu att jag tar det. Lyssna med mig. Ropa är ett uttryck för djup intensitet och vilja. Ibland när vi ber, jag menar, här är i våra sammankomster, ber vi fint. Och det är inget fel. Vi kan be tyst, vi kan meditera. Men ropa, den som ropar är väldigt angelägen om någonting. Är ni med mig på det? Man ropar. Om man är i nöd, har fastnat i en grop, då sitter man ju inte i gropen. Ursäkta mig. Man ropar. Rop är ett djupt uttryck för någonting. Herren låter sin ande fara över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig till honom. Jag vet att ni kanske är så andliga här så ni inte ser på fotboll eller något sånt där. Men alltså, vad händer om något lag du tycker om gör mål? Man ropar. Det är väldigt få som, vad glad jag blir. Alltså, några kan vara så självklart. Vad glad jag blir. Jag ropar inombords. Jag hoppar inombords. Äkthet, äkthet, äkthet. Men Herren säger, de av oss här inne som 2025 säger, Gud, jag är inte nöjd. Jag är tacksam, men det måste finnas mer. Vi måste få se under och tecken. Vi måste få se människor, inte för att vårt namn ska äras, utan för att människor ska få bli hjälpta. Vi ser det på vårt bönesätt. Det kommer människor. Du var ju där, KG var här. Alltså, vi ser märkliga ting. Människor som har plågats under decennier av mörka tankar. Och det kan vara enkla män och kvinnor som ber. Pam! Det försvann. Det fanns mer. Ropa till mig. Rop har en riktning. Det är inte bara skrik. Ropa till mig. Vi ropar inte till en samfundsledning. Vi ropar inte till en pastor. Så ring inte nu och börja skrika till Lukas. Lukas kan inte frälsa er. Ingen pastor kan frälsa er. Det är bra med pastor, men ingen kan frälsa er. Vi är alla tjänare och tjänarinnor. Ropa till mig, säger Herren. Så skall jag låta dig höra. Tänk efter vad det står. Det vill säga, du behöver inte prestera hörandet själv. Ja, jag hör aldrig Gud tala. Ja, jag är så trög. Vänta nu, det står inte att du ska göra det. Han ska låta dig förstå. Ser ni det? Det betyder, om du inte vet hur Guds röst mottas, så vet han hur du fungerar. Han ska låta dig förstå. Men, wow. Men han låter sin uppenbarelse drabba den som ropar. I Lukas 18 så ger Jesus faktiskt liknelsen om en änka som hade förlorat allt. Hon visste att hon hade en rättighet på sin sida som inte var förlöst. Och det fanns en domare som måste ge henne rätten. Och hon går gång efter gång efter gång i bön och strider mot det som inte var förlöst än. Och så står det så här. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt till dem som ropar till honom dag och natt. Ja, men Gud är väl inte döv? Nej. Men vi behöver vara mer intensiva i det vi gör. Mer fokuserade. Håller ni med mig i detta? Ibland tänker vi så här, om Gud vill så får han väl göra det då. Men han får skynda sig, för jag ska se på tv nu. Alltså, jag kan säga så här, med den inställningen behöver du inte vara orolig för att Gud talar, va? Men om de också säger så här, så, Gud, hjälp mig. Jag kan inte rädda min dotter. Jag kan inte rädda min granne som håller på superregel sig. Jag kan inte. Det går inte. Jag ropar till dig. Då börjar himlen böja sig ner och se dig. Och det börjar hända saker och ting runt dig. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt som ropar till dem dag och natt? Varför då natt? Det är ett uttryck för obekväm tid. Ja, han kan svara på en sekund, självklart. Men kan du ta emot på en sekund? Bönen och ropet är ju till för att du och jag ska bli mottagare av smörjelse och liv. För när vi börjar se smörjelse i våra liv, under och tecken, då måste vi ha ett mått av helgelse så vi klarar av smörjelsen. Annars kan vi bli som den här åsnamheten som bar in Jesus i Jerusalem. Alla börjar, Hosianna Davids son. Åsnan tänkte, det är nog mig de firar. Nej, det är inte dig vi firar. Det är inte mig. Det är den som vi tjänar. Jeremia 33, vers 3. Ropa till mig, så ska jag låta dig förstå stora och förunderliga ting. Och nu ska ni få höra, jag har bett, alltså det här är en vers som jag har jobbat med ett år faktiskt nu. För jag tänker, Sven Almqvist, det här funkar inte. Det är alldeles för svagt det du håller på med. Kan Gud använda åsnor i Bibeln, då kan han använda mig. Det är min enkla filosofi. Så jag har gått och ropat till Gud. Ska ni få höra? Det är farligt att be till Gud, för han säger saker också. Vet du om att Gud är ganska farlig? Alltså, så vill du ha ett lugnt och stillsamt liv och flyt bara med strömmen. Bryr inte om någonting. Fast det är ganska allvarligt i sig också. Och så har jag bett så här. Gud! Stora och mäktiga ting. Det här gillar jag. Vet du vad Gud har sagt till mig? Jag delar ett hjärta. Kanske sista gången. Kanske att det kommer 10 år jag får komma tillbaka. Men då har han sagt så här. Sven, det som är stort i din definition är inte min definition. Det som är stort för er är kanske föraktfullt för mig. Vad menar du, Gud? Jag vill ha stora... Vänta nu, Sven. Och så här börjar jag tala om, du ska söka min definition på välbehag. Vi söker mänskliga framgångar, eller hur? Vi vill ha, i alla fall... Sådana som, typ, som är människor som vi älskar synas och höras. Och, du vet, åh, det är så spännande. Större rubrik, desto bättre. Gud, det är fullkomligt oviktigt för mig. Det är inte andras applåd du ska söka. Det är min applåd. Det är min välsignelse i det fördolda jag vill ge dig. Så Herren börjar tukta mig. Jag kan säga så här, han är ganska sträng. Och så börjar Gud ge mig sådana här bibelord som jag aldrig, ni förstås här inne, ni är ju så helgade. Men så han visar mig bibel, jag måste säga det. Ja, men vad har det med julevangeliet att göra? Det har ju precis med det att göra, va? När vi tänkte att Messias skulle komma i den vita hästen med makt och ära. Kommer han som ett barn. Ett barn blir oss givet. Ett barn blir oss fött och en son blir oss given. Han kommer i det som mänskligt sett är svagast av allting. Ett barn. Världens frälsare kommer som ett barn. Wow. Han kommer han att komma som en mäktig segrare vid hans andra ankomst. Men så börjar Herren visa de här bibelorden. Till exempel i Lukas. Hänger ni med mig? Lukas 16 står det så här. Gud känner era hjärtan. Vers 15. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Ni söker framgång, flärd, högfärd, rikedom, massor sådana saker. Ni söker det. Det är avskyvärt för mig att söka det. Ni ska söka min applåd. Ni ska söka mitt välbehag. Orkar vi läsa de här bibelorden? Kanske ni har hört talas om mannen som gjorde sin debutkonsert, pianist. Han var nästan duktigare än KG. Han hade en enorm konsert. Hela salen var fylld. Och det var enorma applåder. Men pianisten gick ut och grät. Och folk sa, men varför gråter du? Titta, alla är ju helt saliga. Ja, men den där mannen där uppe, han applåderar inte. Ja, men det gör väl detsamma. Men det är ju min pianomästare. Om alla andra applåderar dig, men inte Gud, så har vi misslyckats, mina vänner. Det är Guds välbehag vi ska söka. Guds kraft, Guds välbehag. Det kommer att sprida sig. Det kommer att... Jag vet att ni har gått igenom vissa tider. Jag kan inte detaljerna om all sista. Men det har varit skakigt. Men du! Det som skakar måste skaka. Därför vi bygger ju inte vårt verk på människor. Vi bygger inte på organisation. Vi bygger det på Guds ord och Guds andes välsignelse. Ut ur detta kommer någonting som är rent. Som kan plötsligt få se mycket större kraft. Filipperbrevet 2. Filipperbrevet 2. Nu gjorde jag ett stort misstag här. Min fru var nämligen inte med idag. Hon brukar alltid lyfta fram en klocka efter en viss tid. Filipperbrevet 2. Jag var i en gudstjänst en gång. Nu ska ni få höra en absolut sann sak. Jag var i en gudstjänst en gång. Efter 5 minuter. Jag skojar inte. Efter 5 minuter så var det en man längst bak som såg så här. Jag behövde inte ens vara profet. Jag förstod precis vad han menar. Han satt så här, alltså det är säkert. Efter 5, kanske 7 minuter stod han så här. Budskapet gick visserligen fram, men inte hemma om man säger så. Det var min kötsliga natur som kom igång, så jag predikade extra länge. Men i alla fall. Men lyssna, ska ni få se något mycket märkligt. I Filipperbrevet 2 står det så här. Vers 3. Sök inte konflikt eller tom ära. Tänk vad lätt det är att söka tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Och så kommer Filipperbrevet 2 som handlar om han som blev människa, som vi firar just nu jul. Bli som Kristus, bli som Gud. Ödmjuka dig. Och det gäller sådana som mig jättemycket, va? Sätt andra högre. Om vi gör det genuint, då börjar Guds välbehag komma över våra liv. Och då kommer vi få se märkliga ting. Ropa till mig, så ska jag låta dig höra stora och märkliga ting, förunderliga ting utifrån min definition. Som du inte förstår, Sven. Eller syster Andersson och Pettersson här inne. Men vet du, nu går vi tillbaka till Jeremia. Nu är jag inne på sista stunden här. Tyckte jag hörde ett halleluja längst ner. Jeremia 33. Så säger Herren, för Herren vill under. Herren vill tecken. Herren vill märkliga saker. Men han måste ha ödmjuka tjänare och tjänarinnor som har nått botten av tillgångar själv. Det är livsfarligt om vi har för mycket kött i våra liv. Det är livs... Är ni med mig? Ingen av oss är fullkomliga. Men om inte Herren... Jag har bakat pepparkakor några gånger i mitt liv. Men jag har mest ätit det. Och olika saker. Man måste... En deg knådar man. och äter också. Och ju mer man knådar, ju bättre blir, eller hur? Eller lera. Jag är oerhört dålig på sådana här konst och bakverk och sånt. Men Gud måste bearbeta dig. Forma dig. Och det gör ont att bli knådad av Gud. Det blir ont när en församlings knådar av Gud. Det gör ont. Men syftet är gott. Därför då kan han släppa på full kraft. Är ni med mig? För han säger så här. Han ska utföra sitt verk. Inte ditt. Inte din ambition. Sitt verk. Sven, jag har jättemycket planer. Ja, säger Gud. Men det är inte intressant för mig. Men mina planer är intressanta. Ja, men hur ska det gå till? Gud säger, jag ska utföra dem. Jag ska forma dem. Och jag ska verkställa det. Ja, men det känns ju som att du ska göra allt. Ja, säger Gud, jag ska göra allt. Men jag behöver tjänare och tjänarinnor som är villiga redskap i min hand. En hammare ska inte hålla på och jobba själv. Ska vila i mästarens hand. Ja, men då får ju du all ära. Ja, säger Gud, så är det. Vad blir det av mig då? Ingenting. Så jag ska gå omkring och vara tacksam hela tiden. Ja. Men vad skönt. Då är ju ingen annan mera värd än. Nej. Så om du är hammare eller såg. Eller vad du än är. Ja, jag känner mig som en spik. Alla slår på mig. Ja, men vad en underbar spik då. Vi måste komma dit hän. Var och slipa dig. Och bli det Gud har kallat dig till. Och vila i den mästarens hand. Han ska utföra det. Det är en vila i tjänsten för Gud. Håller ni med? Det är en vila i Gud. Bibeln talar om i ett nytestamentligt språk. Vi går i förutberedda gärningar. Jag kan säga så här. Jag gör nog mer idag än jag någonsin har gjort. Men det är en vila i det. På fredag har vi 3 timmars bön. Vi ber 3 timmar varje fredag. Mellan 9 och 12. Jag kan säga att Guds ande är så närvarande. Så efter 3 timmar, det är faktiskt underbart. Jag ska aldrig säga till slut nu. Efter 3 timmar får jag säga till folk. Nu måste vi sluta här. För att vi har jobb och ni har... 3 timmar, det är som att anden tar över. Va? Det är en vila. Det kristna livet är en vila. Men också en strid. Vi går i förutberedda gärningar. Så. Budskapet till dig. Den här sista söndagen. Är det väl inte riktigt. Vad blir det? Är det sista söndagen? Näst sista. Bra torsdag. Näst sista söndagen. Det är. Ropa till mig. Så ska jag låta dig få höra. Stora och förundliga ting som du inte känner till. Det vill säga vad jag har tänkt över dig. Det kanske inte är det som din mamma sa till dig. Eller som någon A, B, C sa till dig. Utan Gud har en plan för dig. Och när du finner din plan. Wow! Då ska han utföra märkliga ting genom dig. Kanske är det fördolda. Det är fullkomligt ointressant. Det viktigaste är att det är Guds vilja som ska ske. Fader, jag tackar dig för Furuhöjdskyrkan här. Herre, tack för allt som har skett bakom. Vi är så tacksamma också för det som har hänt. Genom årtionde efter årtionde. Märkliga ting och stora ting. Men Herre, så knådar du den här församlingen. Och den har gått igenom ett mått av utmaning. Men det syftar ju till att starka ting väntar. För ett land här utanför. I Alunda med omnejd och Upplands län, men också hela Sverige behöver platser där din närvaro är stark. Där människor får bli befriade ifrån det som binder. Man är trött på religiositet men man längtar efter kraft och mening i livet. Herre, jag ber om en ny tid över den här församlingen. Pastor Lukas och hela hans team. Mia och andra här. Jag bara ber helig ande. kom och förnya ditt verk. Och låt ditt verk få bli vår passion. För det är du som formar, det är du som utför och det är du som verkställer. Namnet Jesus till ära. Inte den här kyrkan till ära. Ditt namn till ära. Ditt rikes tillkomst och din vilja i våra liv. Vi tackar dig för det du har gjort. Och vi har en tro för det som komma skall. I Jesu namn vi ber. Till det säger vi alla. Amen, amen. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Ska vi bara vara inför Herrens ansikte en liten stund? Jag ska alldeles strax be. Jag kan be lovsångarna komma upp här. Det vore fantastiskt. Halleluja. Fader, heligande. Jag kommer till den del av gudstjänsten då vi kan ha ett smått och betjänande en stund för inför dig och inför varandra. Här finns enkla män och enkla kvinnor som jag och alla här, Mikael och alla. Herre, vi älskar dig. Vi har fått vår synd förlåten. Vi har fått dig, helige ande, som en hjälpare i våra liv. Och vi ser nöden och vi ser kraften, men vi ser också svagheten. Inte bara hos andra utan också hos oss själva. Och Herre, vi förstår att vi behöver sannoliken mer av din uppenbarelse och din verkställande kraft i våra liv. Och Herre, nu är du här, heligande. Du som till och med räknar hårstråna på våra huvuden. Du är ju här. Och du talar in och du konverterar över det jag har sagt in i människors hjärtan. Ord från dig. Du sänder ditt ord. Och du helar våra själar, våra sinnen och ibland också våra kroppar här. Kom, heligande, och rör vid några stycken alldeles speciellt här. Den här förmiddagsstunden. Ska vi stå upp tillsammans? Jag tror vi gör så här. Vi står upp. Ni har suttit länge nu. Under tiden som lovsångsteamet här leder oss i bön. Thank you.